Vi tackar dig Gud för att du är här. Vi får tro på dig, vi får hoppas på dig. Vi får bygga vår tro på dig. Inte på vad vi känner, tänker eller vad vi tror, utan på vem du är. Tack Gud för att vi får komma in för dig. Vad vi än har bakom oss eller med oss. Så vi kommer till dig, hoppas på dig. Så kom du heliga ande och liva upp vår ande. Kom och fyll oss med ditt liv. Och vi ber att vi ska få ha öppna hjärtan oavsett om vi hjälper till på gudstjänsten eller det här första gången eller har varit här länge. Så kom du Gud och gör något i våra liv. I ditt namn ber vi Jesus. Amen. Sätt ner, varsågoda. Så ja. Roligt att vara tillbaka. Jag har haft några veckor av också. Tror det eller ej, även en pastor eller ledig någon gång. Och haft semester och varit bortrest också några söndagar. Men väldigt roligt att vara tillbaka. Väldigt roligt att få rulla igång en ny höst som församling. Och vi har ju en del verksamheter och det är härligt. Men framförallt så tror vi ju att också Gud verkar och gör någonting. Vi behöver egentligen inte mer program i våra kalendrar. Utan vi behöver ju få liksom ge plats åt det som Gud gör i sin församling och vill göra i våra liv. Och ibland tar det plats i kalendern och då är det bra. Men mycket kör igång just nu. Kids och tweens mjukstartade förra veckan. Uprising kom just undan regnet i fredags och hade brännboll och en del var här. Och vi börjar på med allting nu sakta men säkert. Och inte bara sakta utan ganska säkert och ibland ganska hårt. Och jag ger lite innan vi går in i predikan. Vi kan klippa bort det här sen, det behöver inte komma ut på någon podcast. Men jag vill ge in lite information utöver det vi redan har hört och nämna några saker så här från mitt håll. Och för er som inte känner mig eller inte vi har träffat så heter jag Benjamin Sträng. Och tillsammans med Olivia så är vi ledande pastorer här i Sion. Sen ett år tillbaka ganska exakt. Och vi är väldigt glada att få vara med och bygga den här församlingen. Och leda den tillsammans med många av er. Och leva det här församlingslivet med ni som vill vara med i den här församlingen. Jag vill också ge en liten eloge nu till våra tolkar. Som varje söndag har vi tolkning till finska och engelska. Och idag fick de ju gå ut över all teknik. Och vi har Jill och Vilma här just nu. Men vi har många andra också i det teamet. Så kan ni bara ge dem en applåd. Jag tycker det. Vi behöver, jag tror inte vi kommer tolka till massa språk parallellt. Men det känns som naturligt att finskan och engelskan har plats. För Vasa har många invånare och allt för få som har en kyrka de går till. Så om vi på något sätt kan vara en plats för de som vill ha en församling. Vare sig de talar engelska, svenska eller finska eller andra språk. Så är de varmt välkomna hit. Kommande vecka så har vi också lite grejer gemensamt med andra församlingar. Jag är nu i veckan. Träffades alla här i Sion. Vi är 20 anställda på lite olika procenter. De flesta ganska små. Vi möttes för första gången igen efter semestrar. Och det kändes bra. Sen dagen efter träffade jag också de andra pastorerna och församlingsledarna här i stan. På svenskt håll. Och vi pratar lite om hösten och gemensamma saker vi gör. För Sion är inte en isolerad liten grej. Utan vi är del av att bygga Guds rike. Och att få verka för det som Gud har på sitt hjärta för den här stan. Och det sker ju med många andra församlingar också. Som älskar Jesus och ber till honom och tror på honom. Så bland annat nu kommande torsdag har vi en gemensam bön- och lovsångskväll. I Baptistkyrkan på Rådhusgatan. Klockan 18. Så kom med dit. Det är jätteintressant att få tillsammans också med andra kyrkor. Be och lovsjunga en timme ungefär. Och så går vi hem lite påfyllda av kanske glädje av att ha mött andra trossyskon. Så torsdag klockan 18. Varmt välkommen dit. Sen är vi också nu med i en nationell bönevecka. Som här i september så kommer vi i Vasa be varenda timme under en hel vecka. Det kommer fyllas lite scheman. Och det här är en bönerörelse som pågår i Finland just nu. Så från i princip tror jag det är från Rovaniemi och sen ner till Helsingfors i lite olika ordning. Men i olika städer så ber man, det börjar här 1 januari. Nu 2026. Varenda dag, varenda timme, bön för vårt land. Och nu kommer det här till Vasa här i slutet av september. Och vi är bara glada att få vara med på det. Och vi vill vara med på det som Gud gör i den här tiden i vår stad. Så håll utkik efter det. Och sen, ni kommer få faktiskt ta en liten bensträckare här riktigt just. Ingen behöver gå ut. Men jag tänker att varje söndag de här veckorna så kommer flera personer till vår församling som inte kanske har varit här förr. Och jag vill, ni ska inte bara få höra mig predika så går ni hem glada och nöjda. Utan vad är församlingen? Ordet ecclesia i Nya Testamentet och när Jesus pratar om församlingen som sin kropp, vi har olika delar. Det betyder att när vi kommer till kyrkan, då kommer vi inte hit bara för vår egen skull. Utan vi är del av ett sammanhang. Och nu kommer det komma folk, kanske redan nu den här söndagen, kanske förra söndagen och framförallt kommande veckor. Nya studerande, kanske någon har flyttat hit med sin familj och barnen har börjat skolan här och man har börjat nya jobb. Kan vi som församling och ni som brukar gå här, ta ett ansvar. För att när människor kommer till vår församling så går de inte härifrån utan att någon ens har sagt hej eller sett dem i ögonen. Eller hur? Jag tror om jag själv kommer till en plats där jag inte känner någon. Det betyder ganska mycket. Om någon såg mig och någon kanske till och med frågar vad jag hette. Kanske du kan presentera dig. Särskilt du som bär ett ansvar eller en ledare här eller syns någon på scen. Men också ni andra. För vi är församling tillsammans. Det här är ingen show. Jag hoppas verkligen inte ska vara det någonsin. Utan vi är församling tillsammans. Så vi tar hand om varandra. Nu ber jag er ta en bensträckare. Hälsa på någon du känner eller kanske någon du ännu inte känner. Och sen går vi in i predikan. Så nu ställer ni er upp. Presentera dig för någon. Säg att det är roligt att säga någon. Tack. Okej, kan man söka sig tillbaka till sin plats eller varför inte ta en ny plats om man träffar en trevligare person än den man satt bredvid? Låt oss gå in i dagens predikan. Några söndagar nu kommer vi tala om tro och tvivel och en längtan att få se mer av vem Jesus är. Och det finns en fråga Jesus ställer. Han frågar så här, vem säger människorna att människosonen är? Vem säger de att jag är? Och vilken tro vi som kristna bekänner oss till? Och vad vi tror att Gud är, eller vem Gud är? Det präglar såklart vilket liv vi lever. Det präglar såklart hur vi tillber. Det präglar såklart hur vi älskar Gud. Och hur vi älskar andra. Så vad vi tror om Gud eller vad vi säger om vem Jesus är, det spelar ganska stor roll. Och det finns många uppfattningar. Och man kan ju tänka att allas uppfattningar är sann eller rätt. Men så är det ju inte heller riktigt. Utan Gud är ju någon. Jesus är någon. Vem är han? Och hur tar vi reda på det? Vi kommer gå in de här veckorna också och prata om vilken är den tro som kristna genom historien har bekänt. Vilken är den kristna tron? Vilken är den kristna trosbekännelsen? Vilket statement, vilket påstående var viktigt för de första troende? Och jag kan ge en liten glimt till nästa vecka. För att de första troende, de hade enkel trosbekännelse. Jesus är Herren. Och den var revolutionerande trosbekännelse. För det var inte kungen som var Herren, kungen som var högst, utan det var en annan som var Herren. Så vad vi tror om Jesus spelar roll och det påverkar också hur vi ser Gud. Och vem, beroende på hur vi ser Gud så påverkar det hur vi ser vem vi är. Vad är vår plats i hans berättelse, i vårt liv, i den del av historien där vi finns. Så det blir spännande tycker jag. Jag hoppas ni följer med. Några söndag, vi ska se hur länge, men fyra, fem veckor. Idag kommer vi utgå från Petrus och hans liv. Han hade en del upp- och nedgångar. Han var lärjunge till Jesus. Han hade en stark tro. Han hade stora ord. Och hade också ganska stort fall. Och så fick han en ganska annorlunda framtid. Och jag vill lyfta den här liksom berättelsen idag. För jag tror vi kan känna igen oss i ganska mycket. För att vi själva i vår tro i våra liv kan vara väldigt osäkra. Eller väldigt självsäkra. Vi kan tvivla. Vi kan vara övertygade. Ibland kan vi vara konfunderade och vi kan behöva ompröva. Somliga omprövar sin tro så mycket så att man till sist kastar ut allt och andra omprövar så att man hittar kanske ett nytt sätt att förhålla sig. Vi kan behöva bli utmanade och vi kanske behöver omsorg. Vi kanske behöver någon som frågar hur det är med oss på ett personligt plan och ännu mer i vår tro på djupet. Vad som finns i våra hjärtan, vad pågår i våra liv. För vi är ju inte statiska. Vi är inte samma människa som den vi var för några år sedan. Utan det rör sig. Och tron på Gud och erfarenheter av livet ändrar ju också vad vi tror och tänker. Och den här frågan som vi nu går in på. Vem säger människorna att jag är? Vi kan ju ta den till oss själv. Den här rubriken har vi inte för att jag undrar vad ni säger om vem jag är. Utan det här är ju Jesu fråga. Men vi kan ju själv fundera på att spelar det någon roll vad människor säger om vem du är? Vem jag är? Förändrar det oss om människor säger att du är sån eller sån? Det förändrar ju egentligen inte vem du på riktigt är. Men om vi påverkas av vad andra tycker och tänker så kan vi börja anpassa vårt liv efter vad andra tycker och tror om oss. Alla vill på något sätt bli älskade och respekterade och förstådda, sedda. Men vi förändrar ingen genom att ha uppfattningar om dem. Men oftast så förändras vi själva när vi lär känna någon. Vi förändrar ingen genom att ha uppfattningar om dem. Och förhoppningsvis ändras vi inte jättemycket av att folk tycker och tänker saker om oss. Men med Gud, det finns mängder av uppfattningar. Så när Jesus frågar lärjungarna, vem säger människorna att jag är? Så är det en början på en djupare fråga. Och vi ska gå in på den här berättelsen. Vi hittar den. Vi kan först ta den här saken med så här. Men just att när vi lär känna någon, då förändras oftast vi själva. Och att lära känna Gud, vi förändrar ju inte Gud. Men om vi genuint liksom har en relation eller förstår eller börjar relatera till hur den Gud är, vem Gud är, vad han har gjort på korset och vad han gör i mitt liv, då förändras nästan ofrånkomligen vi själva. Det gäller alla relationer. Vi förhåller oss, vi formas, vi parerar, vi anpassar oss. Men ett liv med Gud är inget dåligt att anpassa sig, utan vi behöver ju förhålla oss till. Men om Gud är Gud, vad innebär det? Vi går in i dagens text. Vi hittar den i Matteus evangeliet kapitel 16 och vers 13-20. Har du en pappersbibel? Kanske lite mörkt just nu idag, det är som dunkelt överallt. Men har du pappersbibel, slå upp den annars i din telefon eller följer du med på skärmen. Vi läser Matteus 16 från vers 13. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Och han sa det till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus sa till honom: salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som är uppenbarade för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar, och allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och sen befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. Typiskt Jesus, någon liten twist på slutet. Nu skulle ändå inte säga något om den här fina sanningen. Men det intressanta är att den här frågan som Jesus börjar med, vem säger människorna att jag är? Den fortsätter. Den här platsen de är på. Jag går igenom, kommer gå igenom vers för vers. Och det blir inte så långt. Det håller på en liten stund, men de här verserna är ju inte så långa. Och i vers 13 där vi börjar så säger han: vem säger människorna att människosonen är? Den här platsen, Caesarea Filippi, den var känd som en plats där man inte trodde på Gud. Det var ingen judisk plats. Man hade ingen liksom sån tradition, ingen judisk religion eller tradition. Och man tillbar en mängd olika gudar på den här platsen. Det fanns mycket olika uppfattningar. Så det var rimligt att Jesus frågade: vad säger människorna att människosonen är? Vem säger människorna att han är? För där sa man förmodligen väldigt mycket. Och det säger ju de. Vissa säger att du är Johannes döparen. Och andra Elia eller Jeremia eller någon av profeterna. Det fanns olika uppfattningar och de var ganska lösryckta. Hur skulle Jesus kunna vara Johannes döparen? De tjänade ju som samtidigt, levde samtidigt. Det var ju någon som verkligen inte hade koll. Det var inte samma person. Och att någon tyckte att Jesus var väl kanske Elia. Och någon tyckte att han var Jeremia eller någon profet. Förstår ni, det fanns precis som i vår tid. Många uppfattningar. Och de var kanske inte så grundade och rotade. Men man hade någon bild i alla fall av vem Jesus var. Och Jesus frågar ju inte här för att han inte själv visste vem han var. Men han ville ju liksom få igång någon slags tanke. För dig och mig också, vi behöver kanske få igång en tanke. För här säger han vidare att, och ni då, vem säger ni att jag är? I vers 14. Funkar skärmen just nu? Är det okej? Bra, någorlunda. Han frågar dem, vem säger ni att jag är? Så att de går från att prata om de här allmänna uppfattningarna. Vad säger omvärlden om mig? Till, men okej, nu skippar vi vad alla andra tycker. Vad säger du om vem jag är? Vad säger ni om vem jag är? För Jesus var det intressant att komma åt det individuella. Att komma åt vad som fanns i deras hjärtan. Vilken uppfattning har du om vem jag är? För att de visste ju vem Jesus var. De har följt med honom. Så rent liksom fakta hade de i sin hand egentligen. De har sett Jesus handla, sett honom hela, sett honom möta människor. Men vem är jag för er? Och vi alla svarar egentligen på den frågan varje dag i hur vi lever. Ursäkta, vers 15 va? Den här. Vem säger ni att jag är? Vem säger du att jag är? Och om vi verkligen tror att Jesus är den han säger att han är, då kommer det påverka allt i våra liv. Det går liksom inte att tro att Jesus är den han är, att han är Gud. Och inte låta det forma vårt liv. Och inte helt oväntat. Den här frågan som kommer rakt på sak från Jesus till lärjungarna. Vem är det som svarar? Inte helt oväntat är det Petrus. Vi känner ju alla sådana som någon sån i vårt sällskap eller vår familj eller vår klass som är alltid först på bollen. Ska snabba att svara så de får rätt svar. Men det intressanta är att Jesus är ju inte ute efter deras rätta svar. Utan han är ute efter, vad finns i era hjärtan? Vad har hänt i era liv? Vad tror ni om mig? För att rätt svar kan vi ju komma med. Vi kan ha läst, jag har en kompis till exempel som har läst, eller jag har många kompisar som inte ser troende, som har läst Bibeln. Ett helt varv. Några flera varv. Hur många här som tror på Gud har läst Bibeln ett helt varv? Jag hoppas några i alla fall. Man har vänner som till och med inte ens tror på Jesus. Som har läst fakta om vår tro. Men Jesus frågar ju inte för att han vill ha rätt svar. Han frågar för att han vill komma åt hjärta. Han vill komma åt, vad säger då du? Vem är jag för dig? Och Petrus tar passningen direkt innan han hinner före. Och så svarar han i vers 16. Du är Messias, den levande Gudens son. Och det här är ju en bekännelse. Det här är inte bara fakta. Ja, men Jesus, du har ju sagt att du är ding, 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 ding. Han räknar inte bara upp. Utan det här kommer ju någonstans från vad han tror om vem Jesus är. Han bekänner sin tro på vem Jesus är. Han bekänner att Jesus är den de har väntat på. Messias, den smorde. Och han bekänner att Jesus är Guds son. Att Jesus är Gud själv. Så det är en stor bekännelse. Men den är också sann. Det här är ju vem Jesus är. Och han drar inte bara till med det svar som Jesus ville höra. Utan jag tror att Petrus erkänner och bekänner att det här är vem jag tror att du är. Och en sån uppfattning Den var ju lite revolutionär. För vissa tyckte ju att Jesus var en, och förväntade sig att han skulle vara en politisk ledare. Eller han skulle vara bara en religiös ledare. Eller han skulle vara... Men här bekänner Simon Petrus honom som Gud. Och vi har talat under året, senast bara för någon söndag sen kom det upp igen, men att vi är på en lärjungaresa. När vi blir frälsta, tar emot Jesus, ger vårt liv till honom och vill tro på honom, vill följa honom, då är det ju inte en slutpunkt, utan det är ju en startpunkt. Det är på något sätt en resa med, i livet med Gud som vi börjar. Så att efter några år säger att men nu har jag sett allt, jag har testat allt, jag har gjort allt det här kristna. Och sen inte längre göra det. Inte längre komma till kyrkan, inte längre tro på Gud, inte längre tillbe honom, inte längre be, inte längre läsa sin bibel. Jag tror man bara har missförstått. Vi var på en liten resa här i somras, så poängen var att komma fram till liksom dit vi var på väg. Som jag ska sätta mig ner på Helsingfors flygfält och säga att nej, jag är nöjd här. Det var ju kul resa. Okej, vi har både betalat för lite mer, men vi har också framförallt planerat för lite mer. Och det var ju lite varmare dit vi skulle. Det är inte tänkt att stanna på en flygplats. Det är inte jätteroligt att ha en semester på en flygplats. Kanske en stund. Men nu för tiden också. Det går inte ens att sova på bänkar. Jag gjorde det när jag var lite yngre. Man övernattar någon natt på ett flygfält för att på morgonen ska man ta ett tidigt flyg som är det billigaste. Han har gjort sånt. Ja, man övernattar och tänker att det här går bra. Man är säkert pigg och kry nästa dag och man mår fruktansvärt. Och i dagens läge har de ju liksom dessutom uppdaterat sådana här bänkar oftast. Så det finns ju inget sätt att ligga på en bänk, för det är sådana här handtag överallt. Så att ska man ligga, ska man liksom chilla in sig någonstans eller ligga under en bänk eller... Förr gick det. Jag vet inte vem som har försökt det här nu för tiden, men jag tror också att det inte riktigt går. För det kommer väktare och folk vill få bort den. Och du får, det är inte ett hotell. Det är ett flygplansgolv. Där sover man inte. Men lite poängen att om man är tänkt att fara iväg på en resa, om man vet att det kommer bli en lång resa, det kommer vara utmanande. När jag reser med Olivia någon gång, det är inte jätteutmanande. Det är jätteroligt. Det är på riktigt roligt. Men det är ju väldigt tråkigt om man liksom inte ens ger sig iväg, utan då stannar på en liten flygplats och övernattar på en bänk när det var tänkt att göra något mer. Och jag tänker att vara på en resa med Jesus eller i sin tro, det börjar ju någonstans, men det finns så mycket fortsättning. Så att när vi kommer till tro, när vi överlåter oss till honom eller han förvandlar vårt liv eller vi möter honom starkt, men det är en början, det är en start, men det finns mer. Och Petrus, den här uppfattningen, den börjar ju kanske med lite mindre ord. I början visste han ju inte att Jesus var Herre. Han trodde kanske inte att Jesus var Guds son. Men det här växte fram och han hade sett Jesus handla. Han har följt Jesus. Och så kommer han till punkten när han säger att du är Messias, den levande Gudens son. För det har liksom växt fram i honom, steg för steg. Och vi är en kultur där vi är så vana bara att säga rätt svar. Där vi är så vana att bara liksom få det att se bra ut. Men vad är vår genuina liksom smärta eller längtan eller bön? Hur har vi det på riktigt? För Gud vet det och känner det. Så han behöver inte bara korrekt svar, utan han vill få höra vår egna bekännelse om vem han får vara i vårt liv. Och så svarar han honom i vers 17. Salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som är uppenbarade för dig, utan min far i himlen. Jesus bekräftar Petrus och säger att salig är du. Det är liksom en djup lycka i dig, för du har fattat någonting om vem jag är. Och det är som att han säger att det här handlar inte om din egen kunskap, vad du själv har lärt dig. Det här kommer inte från kött och blod eller från andras tankar, utan det här är vad Gud själv har uppenbara för dig. Det är något mer än vad någon berättar för dig. Och det är något mer än att du kommer med rätt svar. För så är det. Det räcker liksom inte med en förklaring som någon annan har berättat. Så tar du copy-paste på den svar. Vi kan liksom inte be dagens teknik eller AI eller något annat att förklara för oss vem Gud är. Vi kan få lite fakta, vi kan få lite hänvisning till vad Bibeln säger. Men det är något annat när Gud har uppenbara. Det är liksom en uppenbarelse, det är ett ovanligt ord för vi använder det inte så mycket förutom kanske koppling till tron. Men det är att Gud har visat sig själv för dig. Så den här tron och övertygelsen, den är född av Gud. Den kommer från vad Gud hade gjort i Petrus liv. Och så säger Jesus till honom. Jag säger dig i vers 18. Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Så den här bekännelsen och stora orden från Petrus, den följs av att Jesus säger att jag ska bygga något på dig. Jag ska sända dig att göra någonting. Du kommer ha en betydelse för evigheten. Och samtidigt säger Jesus att det är jag som bygger min församling. Och församlingen tillhör mig. Men du är Petrus och du har en roll att spela. Och nu vill jag inte likna mig själv eller oss alla med Petrus. Men det finns ju ändå en parallell eller en koppling till att när vi bekänner vem Gud är så kan Gud också anförtro oss någonting i sånt som har med evigheten att göra. Vi behöver inte bara göra den här världen bra utan vi vill få människor att komma in i evigheten. Att få människor att förstå att de är skapade av Gud som fanns för allt. Som har frälst dem, som har dött och gett sitt liv till försoning för våra synder och svårigheter och misstag och sjukdomar. Och säger att jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Han ger mandat och förtroende. Ett liksom evighetsperspektiv för hans liv. Okej, predikan är inte slut nu. Men det här låter ju helt fantastiskt, eller hur? Wow, vilken liksom hjälte Petrus var. Som bara säger de här stora orden och som blir klippan som Jesus själv säger att jag ska bygga min församling på dig Petrus. Du ska ha en stor roll att spela. Och han har en stor bekännelse och många av våra sånger vi sjunger de är stora och vackra och de är sanna ord om vem Gud är. Men vem är då vi? Det här är någon annans ord och vad tror egentligen jag och vad ska jag göra med allt mitt tvivel och mina svårigheter eller min synd och mina misstag? Här ger Jesus förtroende. Men det här var bara början. För de som känner till berättelsen om Petrus så kommer det bli ganska stormigt efter det här. För faktum är att Jesus kommer dö. Faktum är att Jesus kommer berätta om att han ska gå bort från sina lärjungar för att ge sitt liv. Och han kommer dö, han kommer lämna dem. Och sen kommer vi in. Mitt i det här när allt är så fantastiskt och lärjungarna älskar att leva livet med Jesus kan jag tänka mig. Och det är tryggt och han är med dem och han tar alltid fighten för dem. Och det är han som gör under och tecken och stilla stormar. Och så kommer vi till punkten när Petrus förnekar Jesus. Och Jesus säger ju först att Petrus du kommer förneka mig. Innan tuppen har liksom, vad heter det, golat, galat. Tre gånger. Innan den har galat så kommer du förneka mig tre gånger. Och Petrus bara, nej jag kommer aldrig lämna dig, jag kommer aldrig svika dig. Alltså han är så stor i sina ord och han tror verkligen att han kommer minsann inte lämna Jesus. Och de andra lärjungarna är ju med på samma linje. Men i min bibel finns det flera rubriker som ser ut så här. Alla evangelier, alla fyra evangelier, Matteus, Markus, Lukas, Johannes evangelier. Alla berättar om att Petrus är en som förnekar Jesus. Tråkigt att ha den rubriken, det är lite olika rubriker i olika översättningar, men i min bibel står det så här. Tråkigt att ha den rubriken med sitt namn i bibeln. När man just har bekänt stora fina saker och man ska vara den som Jesus bygger sin församling på. Och så står det så här. Tänk om det här skulle vara liksom första sidan i Vasabladet. Eller Sydin om du är från Närpes. Det här är inga roliga nyheter. Och vi läser texten i Matteus 26 och 33. Petrus svarar, om alla andra överger dig så ska jag aldrig överge dig. Och Jesus sa till honom, jag säger sanningen. I natt innan tuppen gal kommer du förneka mig 3 gånger. Och Petrus svarar honom, även om jag måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Det är så lätt att inte förneka Jesus. Det är så lätt att ha så stora ord när allt går så bra. Men här någonstans så kommer det svårigheter in i hans liv. Och det är en ganska ung flicka som frågar honom att visst var du den som var med Jesus? Och han förnekade. Han säger till mig, jag känner inte den mannen. När Jesus dör på ett kors och besegrar döden och uppstår på 3:e dagen, då svängs hela berättelsen upp och ner. Petrus som förnekar och har lämnat Jesus på ett sätt. Han kommer få träffa Jesus, han kommer upprättas, han kommer få möta, liksom få ett bemötande av Jesus som förändrar hela hans framtid. Och rubriken som finns i Johannes evangelie, jag tror det är 21, ja. Där står det så här, vi kan ta rubriken först. Där står det Petrus och Jesus. Alla andra evangelier beskriver inte, men Johannes berättar om det här. Här kommer Petrus och Jesus tillsammans. Petrus, han har gått ut och fiskat igen och egentligen lämnade det här att gå med Jesus för en stund, verkar det som. Och sen är Jesus på stranden och han förbereder en koleld. Ni som gillar att vara ute eller ni som fiskar eller så här. Det låter så ljuvligt i mina öron att någon har förberett en koleld och så kommer man i gryningen eller när det var på kvällen kanske med fisk och så grillar man den över öppen eld och äter tillsammans. Det är här Jesus möter lärjungarna igen. Och det är här han möter Petrus igen. Vi kan ta det bibelstället. Och Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom om vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Och det här var 3:e gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han uppstått från de döda. Vi tar nästa. Johannes 21 och vers 15. Om den finns på skärmen. Där står så här. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon Johannes, eller Jonas beroende på om det är grekiska eller hebreiska. Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Och han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa till honom, för mina lam på bete. Och för andra gången frågade han honom, Simon Johannes son, älskar du mig? Och han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa till honom, var en herde för mina får. Och för 3:e gången frågade Jesus honom, Simon Johannes son, har du mig kär? Och Petrus blev bedrövad när Jesus för en 3:e gång frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa det, för mina får på bete. Vi tar en bild på en liten kurva här. Petrus liv med Jesus. Det börjar ganska fantastiskt. Rakt upp. Stor bekännelse. Jesus, du är Herren. Du är Messias. Du är Guds son. Och sen bara puff, förnekar. Tänk skammen också i att bara låtsas som att man inte känner Jesus när man har gått med honom hur länge som helst. Men han skäms för att ha förnekat. Han skäms för vem? Ganska mycket säkert. Mycket som pågår i honom. Och sen börjar det här vägen uppåt och framåt. När Jesus möter honom, frågar, älskar du mig fortfarande? Ta mina får på bete. Var en herde för mina får. För mina lam på bete. Jesus har inte glömt vad han sa till Petrus. Jesus har inte glömt vad han har sagt till dig eller vad han har tänkt om dig eller vad han har kallat dig till. Han lämnar liksom inte dig där du en gång var. Han lämnar inte dig på botten. Utan han reser upp oss igen om vi så tillåter det. Om vi så vill sitta ner med honom när han har förberett en måltid. Möter oss där vi finns. Och det kan vara mitt nere i svackan. Jag kan ta nästa bild. Jag bara kort skrev upp så här. Det här Han kallades av Jesus. Sen hade han sin starka tro och bekännelse. Sen var det tvivel och total skam över vem han var förmodligen. Och vem han var i förhållande till tron och Jesus och allt. Men sen låter han Jesus upprätta det brustna. Och den människa som säger att det inte finns någonting att upprätta, att det inte finns någonting brustet att hela, den människa är nog inte en människa som är riktigt ärlig. För varenda människa behöver få någonting upprättat av Gud själv. För vi är en fläckig värld full av brist och synd och svårighet. Så här när Jesus börjar upprätta Petrus, så är det ju, blir en helt ny framtid, ett helt nytt hopp för honom. Och han blir ju inte en sämre gradens Jesu efterföljare. Utan Jesus säger, men fortsätt med det jag har kallat dig till. Fortsätt vara en herde för fåren. Fortsätt gå dit jag sänder dig. För det här var inte slutet. Även om du förnekar mig, även om du gjorde säkert mig ledsen. Du förnekar att jag ens att du kände mig. Så vill jag kalla dig och sända dig. Och vi har talat under året om att vara på en lärjungaresa. Och att vi har börjat, det är ju inte att vi är framme. Men att vi har kraschat eller att vi har tvivlat eller ifrågasatt. Det betyder inte att det är kört. Men det är väldigt, väldigt sorgligt om vi lämnar i någon slags bottenläge av att inte låta Jesus ens ha mött mig en andra gång. Att inte låta honom upprätta och möta mig på nytt. Och vi ska strax, som vi gör och har gjort, det är många år nu, men vi har alltid förbön i slutet. Och vi har gjort det senaste under alla sommargudstjänster. Och vi kommer att ha förbön här riktigt strax. Men jag vet inte var du finns på den här resan. Eller vad, hur ser din bekännelse ut? När Jesus frågar, vem säger människorna att jag är? Och kanske frågar dig, men vem säger du att jag är? Kan vi glömma alla liksom enkla svar som vi vet att det här vill Jesus höra? Och så säger vi det som kommer från ett uppriktigt hjärta. Det kanske inte är så vackra ord. Det kanske är som Petrus liv där mitt i, när han bara förnekar att han ens har fått möta Jesus. Jag vill göra en enkel inbjudan till den som behöver komma precis som den är och där den är. Kanske du just nu har gått tillbaka till att fiska som Petrus gjorde. Han bara, jag orkar inte längre med det här. Jag vill göra inbjudan också till förbön. Och vi behöver inte komma till förbön bara, men vi kan också bara komma till Gud framför allt. Och kanske du behöver någon som ber för dig. Men till den som längtar att Gud ska få göra någonting nytt. Väcka något nytt. Och kanske till den som har haft en stark bekännelse. En stark, stark tro. Men den här elden har slocknat också längs vägen. Det har hänt saker. Det har, du har varit med om grejer. Och tror i det här så kan Gud göra ett verk. Kanske inte alltid bara en snabb, snabb lösning. Men en början på något som leder dig framåt. Som ger framtid och hopp. För din väg. För din tro. För din resa som en lärjunge till Jesus. Som efterföljare till honom. Vem säger du att Jesus är?